إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Vi lever i en tid av fitna, av prövningar som profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat om att från domedagens tecken är att det kommer bli mycket fitna. Det kommer bli mycket prövningar, mycket motgångar. Fitna, som Hudhayfa beskrev det, som kommer som vågor på havet, den ena efter den andra. Allvarliga fitna. Ibland kan de bli så allvarliga att en troende nästan önskar att han skulle dö. Och profeten alaihi wasallam berättade om att ifall muslimerna tar upp vapen mot varandra så kommer de aldrig att sänka dem. Och därför är det för de största av välsignelser att Allah Ta'ala har väglett människan till islam. Att han har valt ut just dig till att vara en muslim som praktiserar religionen. Och en av de största ni'ma, välsignelser, är att han har valt ut dig till att följa profeten sunna, sallallahu alaihi wasallam. Det är en av de största välsignelser efter att Allah har väglett en till islam, är att man blir vägledd till att följa profeten Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Som Ayyub al-Sikhtiyani sa, en känd lärd person från tabi'in, som var student till sahaba. Han sa från Allahs, eller från en lycka, en persons lycka, en ung person och en person som inte är arab, alltså som har blivit muslim, från hans lycka är att Allah ger honom framgång eller låter honom vara med en lärd person från Ahli Sunna. Genom en dygd och en välsignelse är att en person som är ny muslim, ny praktiserande, han är ung, att han får vara i sällskapet av de lärda, eller de som är från Ahli Sunnati wal Jama'a, de muslimer som följer den rätta vägen. En annan man från Salaf sa, jag vet inte vilken gåva som är störst, att Allah vägledde mig till islam eller att han vägledde mig till sunnan. För islam är sunna och sunna är islam, eller hur? Följa den korrekta islam. Det är viktigt i denna tid då det finns så många olika åsikter, så många olika vägar. Och många människor är förvirrade och vet inte vad som är rätt och vad som är fel. Och det här är som profeten alaihi salam har berättat. Att denna umma kommer att splittras i 73 sekter. Och att alla kommer att gå till elden förutom en. Men alla är vilse förutom en grupp. Och vissa muslimer tar lätt på det här med sekter och sånt. Och de försöker att förtränga det och förneka det. Men den som är mån av sin religion och den som strävar efter paradiset borde ju vara mån om att vara bland denna räddade grupp, eller hur? Du vet att 72 är på väg mot helvetet. Är det då inte din plikt att försöka undvika dessa 72 sekter? Och du vet att det är bara en som går mot paradiset. Det är ju den gruppen man ska vara med, eller hur? Och som Ibn al-Qayyim säger, att alla vägarna till paradiset är stängda förutom profetens väg, sallallahu alaihi wasallam. وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ الْمُسْتَقِيمَ فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِ سُبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَنْ سَبِيلِ. Som Allah säger, att detta är min väg, detta är min raka väg, följ den och följ inte de små vägarna som avleder från denna raka väg. Och profeten alaihi salam drog en dag ett streck i marken med en pinne, och så drog han små streck till höger och vänster från detta streck, och han sa om den raka vägen, detta är Allahs väg. Och de små vägarna är shayatin som kallar folk bort från Allahs väg. Den som accepterar det kommer att kastas där i. Och så läste han den här ayan. Och anna hadha sirati mustaqima. Att Allah säger, detta är min raka väg. Följ den och följ inte de små vägarna. Så muslimer ska alltid vara mån om att vara från folket av sanningen. Även om han så ska vara själv. Som Abdullah ibn Mas'ud sa, att al-jama'a, folket av sanningen, är de som följer det som är rätt även om han skulle vara själv. Även om han skulle vara själv. Så det handlar inte om att följa majoriteten. Eller den som har största och bästa hemsidan. Det handlar om att följa sanningen. Och profeten alaihissalam berättade att av domedagens tecken är att religionen kommer att bli främmande. Den troende kommer att bli främmande. Det som håller fast vid profetens sunna. Sallallahu alaihi wasallam. Så det är dem man ska hålla sig till. Folket som följer sanningen. Och profeten alaihissalam berättade innan han dog om vad som skulle hända. Han gav en gång en predikan bland folket som fick deras ögon att fyllas av tårar och deras hjärtan att skaka till. Och de sa, ja Rasulullah, det är som ett avskedstal. Vad ger du oss för råd? Och då så gav han det här fina rådet. Usiqum bitaqwallahi azza wa jall. Jag råder er att frukta Allah azza wa jall. Wa sam'i wa ta'a. Och att lyda era makthavare. Wa in abden habashiyan. Även om det skulle vara en abyssinisk slav som har tagit makten. Wa alaykum wa fainahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira. För den av er som kommer att leva kommer att se mycket ikhtilaf, mycket meningsskiljaktigheter. Fa alaykum bi sunnati wa sunnat al khulafa ar rashidin al mahdiin 'addu 'alayha bin nawajid. Så håll då fast vid min sunna och sunnan av de rätt vägledda kaliferna. Håll fast vid den med era hörntänder. Och jag varnar er för bid'a wa iyyakum wa muhtathat al umur. Jag varnar er för nyinförda saker, för varje nyinförd sak är en bid'a. Och varje bidda är en villfarelse som är i elden. En autentisk hadith. I den här hadithen så berättade profeten sallallahu alaihi wasallam om att muslimerna kommer att splittras. Och han sa det här till sahaba. Tänk på det också. Den av er som lever länge kommer se mycket ikhtilaf. Sahaba såg al-khawarij, al-qadariya. De såg många sekter. Vad ska vi då säga om idag? Och han sa, vad är räddningen från dessa sekter? Från att gå vilse? Han har inte bara lämnat oss utan vägledning, utan alhamdulillah, religionen är komplett. Och vägledningen finns. Som han sa alaihissalam, laqad taraktukum ala al-bayda laylaha kan-nahariha la yaziru anha illa halik. Jag har lämnat er på någonting klart och tydligt. Det är lika lätt att skilja på som dag och natt. Ingen går vilse förutom den som är förgjord. Så religionen är klar och tydlig, alhamdulillah. Sanningen finns alltid kvar för den som söker den. Och sanningen har ett ljus omkring sig. Så han sa här, i det här rådet, att den som lever kommer se mycket ikhtilaf. Tayyib, vad är då räddningen från denna ikhtilaf? Denna splittring bland muslimerna. Han sa, Usiqum bitaqwallahi azza wa jall. Jag ger er rådet att frukta Allah azza wa jall. Och att frukta Allah är, som de lärda säger, att lyda Allah, göra beordringarna och att hålla sig borta från förbuden. Det är det som är Guds fruktan. Och som vissa andra lärda säger, att det är al-amal ala nuri min Allah, tarju thawab Allah wa taqsha iqabahu. Att agera ut med ett ljus från Allah i hopp på Allahs belöning och i fruktan för hans straff.
Det här är inte bättre.
Så ja. Så de lärda sa att Guds fruktan är att agera med ett ljus från Allah, och det här ljuset från Allah, det är kunskap, i hopp på Allahs belöning och i fruktan från hans straff. Och att frukta Allah kan inte uppnås förutom med kunskap. Som vissa lärda sa, kayfa yattaqi wa la yadri ma yuttaqa. Hur kan han frukta om han vet inte vad som ska fruktas? Eller hur? Guds fruktan kommer med kunskap. Som profeten sa alaihi wasallam, att jag är den kunnigaste av er och den som fruktar Allah mest. Så ju mer kunskap, ju mer är Guds fruktan. Och därför är det en plikt att lära sig om religionen. Och det är också ett tecken på att Allah vill människan gott. Men yuridillahi bi khaira yufaqihu fi din, som profeten sa alaihi salatu wassalam, att den som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Så första rådet, att frukta Allah. Och det omfattar egentligen hela religionen. Göra det du är beordrad med och hålla dig borta från det som du är förbjuden ifrån. Och sen så sa han: Osikum bi taqwallahi wa sam'i wa ta'a. Och att lyda era makthavare. Och makthavare kan betyda lärda, ulema, och det kan betyda de som styr över muslimerna. Och vi beordrade att lyda dem, vare sig vi tycker om det eller inte, så länge de är muslimer. Även om de skulle vara de största syndare och förtryckare, så länge de är muslimer är du beordrad att lyda dem. Som profeten sa alaihissalam: wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Även om han slår din rygg och tar dina pengar, så ska du lyda honom. Du får inte göra uppror mot honom, så länge han är muslim. Illa an tarau kufran bawaha. Förutom om han gör klar och tydlig otro, och ni har ett bevis från Allah, då finns det vissa omständigheter där man kan göra uppror. Men generellt, vi lyder muslimska makthavarna. Och sen så sa han: wa in abden habashiyan. Även om han skulle vara en abyssinisk slav som har tagit makten med våld. Och det här sker inte, men om det skulle ske, så måste ni lyda och lyssna på honom. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَ اَحْتِلَافًا كَثِيرًا. För den som lever bland er kommer att se mycket meningsskiljaktigheter. Tayyib, vad är då räddningen? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Håll då fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidin, de rätt vägledda kaliferna, as-sahabas väg. Det här är räddningen, att gå tillbaka till Koranen och sunna och det som sahaba var på. Och det här är många människor som inte förstår. De är förvirrade, men de går inte tillbaka till källan. Som Abu al-Aliya sa: Alaykum bil amr al-awwal alladhi kanu alayhi qabla an yakhtalifu. Gå tillbaka till det första som muslimerna var på innan det att de splittrades. Om du kollar bland alla sekter, du blir förvirrad, men gå tillbaka till den gamla källan, din al-atiq, den gamla religionen som många salaf beskrev det. Alaykum bil atiq, som Abdullah ibn Mas'ud, han sa: håll er till det gamla ortodoxa islam, den rena islam, as-salafia, den rena läran. Salaf betyder as-sahaba och tabi'in. Gå tillbaka till det som de var på. Wallahi, ni kommer aldrig att gå vilse. As-salaf hade inga olika åsikter i aqida. De var alla överens på en och samma sak. De hade kanske lite olika åsikter i fiqh, men de var alla överens, de var inte splittrade. Det fanns inga sekter bland sahaba. Det finns ingen sahabi som har gått med i någon sekt. Så gå tillbaka till det som de var på, så kommer ni att vara på sanningen. Och håll fast vid det med era hörntänder. Wa'addu alayha bin nawajid. Han sa här: min sunna och sunnat av al-khulafa ar-rashidin, håll fast vid den. Inte de två, håll fast vid den. Det är en och samma. Min sunna och sahaba sunna är en och samma. Håll fast vid den med era hörntänder. Och de säger att det starkaste man kan bita fast med någonting är med hörntänderna. Och som en sheikh sa, det verkar här som att han indikerar på att någon försöker dra dig ifrån dig. Ja? Någon försöker ta det här goda ifrån dig. Du ska kämpa emot och hålla fast. I alla tillstånd. Som profeten nämnde alaihissalatu wassalam, att det kommer en tid då att hålla fast vid religionen är som att hålla fast vid glödande kol. Du ska inte släppa den. Du ska hålla fast vid den. Tills det att du dör. Så gå tillbaka till sunnan och sunnan av sahaba. Och så sa han att han varnade oss för bidda, nyinförda saker i religionen. All slags bidda är förbjuden i islam. Och all slags bidda är villfarelse och leder till elden. Och från bidda är just att man går extremt i religionen. Och de lärde sig att shaitan har två vägar in till människan, där han vilseleder människan. Om shaitan märker att människan är lat och han lutar sig åt att ta lätt på saker och ting, då försöker han att försköna för människan att bli mjuk i religionen. Att typ överse, att falla kort i religionen, att falla in i synder. Eller hur? Och det finns många sådana här exempel idag på folk som inte tar religionen på allvar. Och de tar väldigt lätt på synder. Eller hur? Och synder tyvärr leder till helvetet. Som profeten sa alaihissalatu wassalam: huffa till jannatu bil makare och huffa till naru bil shahawat. Paradiset är omgivet av saker som man ogillar. Vägen dit är svår. Och vägen, eller helvetet, är omgivet av saker som man dras till. Shahawat, lustar och begär. Så lustar och begär kan leda till helvetet. Men om Shaitan ser att människan är hård och seriös och tar religionen på allvar och älskar att dyrka Allah och han är väldigt from och så vidare, då försöker han att vilseleda honom med att bli extrem i religionen. Han försöker alltid att vilseleda människan att ta för lätt på religionen eller bli för extrem i religionen. Att han blir hård, han blir extrem, han går över gränserna. Det som är sunna blir wajib, det som är wajib och så vidare. Han blir väldigt, väldigt extrem i religionen. Han går över gränsen. Det här har profeten förbjudit, alayhi salatu wassalam. Han sa, iyakum wal ghulu, fa innama halaka man kana qablakum al ghulu. Jag varnar er för att vara extrema. För det som fick dem före er att gå under var att de var extrema. Och han sa, halaka al mutanatti'un, halaka al mutanatti'un, halaka al mutanatti'un. De extrema kommer att gå under. De som tar religionen för hårt. Men ahle sunnah wal jama'a, de går en medelväg. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasat. Som Allah säger, på så sätt har vi gjort det till en umma som går en medelväg, eller de går i mitten. De är inte extrema som judarna. De var extrema i religionen. De gjorde det svårt för sig själva. Och de inte heller, tar inte heller för lätt på religionen som kristna. Allting är halal. Finns inget haram i religionen. Och båda gick också extremt på sätt och vis. Kristna gick extremt i deras tro på Jesus a.s. och tillskriva honom gudomliga egenskaper. Extremt. Och tyvärr, det finns muslimer som har fallit in i samma fel. Att de har gått extremt i att prisa Mohammed s.a.s. och vissa andra lärda människor. Så det vi säger är att Shaitan försöker alltid vilseleda människan. Att ta för lätt på religionen eller ta för hårt på religionen. Men det man gör är att man tar en medelväg. Och en av de grupper som Shaitan lurade var Al-Khawarij, den första sekten i islam som gick vilse. Som började strida mot muslimer. De var väldigt extrema i religionen. Och ni kanske har hört föreläsningen om Khawarij. Där vi pratar om de djupare män. Det vi vill säga är att de var väldigt extrema. Så extrema att de sa att Ali var kafir. Uthman är kafir. Och började kriga mot sahaba. Och de var extrema i deras dyrkan. De fastade så mycket varje dag. Att det sägs att deras skinn blev blått eller grönt nästan. De bad så mycket på natten. Att de fick grät så mycket att de fick svarta märken i ansiktet. De fick märken på pannan och på knäna av att göra så mycket sujud. När profeten sa att de kommer be mer än sahaba, läsa mer Koran än sahaba. De var extrema. De gick för extremt i religionen. Och den här sekten finns kvar. Den har olika... Den, folket skiftar lite. Kanske tar lätt på vissa saker och så vidare. Men generellt så har profeten sagt att den här sekten kommer finnas kvar. Tills det att den sista av dem, den sista gruppen av dem, kommer strida tillsammans med Dajjal mot muslimerna. Inte mot Dajjal, med Dajjal mot de troende. Så Khawarij finns kvar, den extrema grupp som har gått vilse i religionen. Och det är de som har fallit in i detta som vi kan se idag. Och vi ska nämna en till sak som Shaitan lurar folk med. Han lurar folk med att kalla saker för det, någonting som det inte är. Att byta namn på saker och ting. Och det sägs att det är Shaitans äldsta trick. Och det var det första tricket han gjorde på Adam a.s. Adam hade ett förbud i paradiset. Vad var det för någonting? Inte äta från trädet. Vad sa Shaitan? Ja. Han sa inte ät från det förbjudna trädet. Han kallade det för evighetens träd. Eller hur? Evighetens träd. Han bytte namn på det. Inte det förbjudna trädet, utan det evighetens träd. Så kan ni få evigt liv och så vidare. Han lurar dem. Så det är Shaitans äldsta trick. Att lura människan genom att byta namn på saker och ting. Och det finns folk som kallar alkohol för någonting annat. De kallar ränta för fawaid. Nyttor. Och så vidare. Och vissa idag, tyvärr, kallar självmord och dödande av oskyldiga människor för jihad. Shaitan har lurat dem. Eller hur? Så man ska inte låter sig luras av vad någonting kallas, utan du ska gå tillbaka och kolla vad det är för någonting. Vad är jihad? Vad är definitionen av jihad? Vad går jihad ut på? Det finns två sorters jihad, alltså mot kuffar. Anfall eller försvar. Det som är anfall, vad har det för villkor? Det som är försvar, hur går det till? Och så vidare. Vad är definitionen? Vad är syftet med jihad? Att strida till Allahs ord blir högst. Att strida tills det inte finns någon fitna. Tills religionen endast är för Allahs skull. Yani, de som står i vägen för att sprida islam. Man kallar dem till islam om de inte vill. Man kallar dem till att betala jizya. Om man inte vill så strider man mot dem som står i vägen för att sprida islam. Taib, att gå och spränga sig själv i luften. Under vilken kategori faller det in? Vilken slags jihad är det? Har man försvarat någonting? Nej. Har man spridit någonting? Ja. Man har spridit fasad. Man har spridit sedesfördärv på jorden. Fördärv. Ondska har man spridit. Man har inte spridit islam och man har inte höjt upp Allahs ord. Och profeten a.s. berättade, och han sa att den som går ut mot min umma och ger sig på den från min umma, som går ut mot min umma och ger sig på den fromme och den syndaktiga och inte bryr sig, alltså börjar döda dem och inte heller bryr sig om avtal, falisa minni, han är inte från mig. Men det finns folk som dödar till höger och vänster. Han är från denna umma och han dödar folk från denna umma utan att bry sig vem de är. Han är inte från mig. Det är en kabira, det är en stor synd att ge sig ut och döda muslimer. Så profeten Al-Islam har berättat om dessa människor. Och han sa om Khawarij att de dödar muslimer och låter kuffar vara i fred. Och kolla på vad som händer i muslimska världen. I Sverige det har hänt en gång, men Afghanistan, Pakistan, Somalia, det är vardagsmat. Självmordsbombningar, attacker mot civila och så vidare. Det händer varje dag nästan i dessa länder. Mot muslimer. Så med vilken rätt gör de det här? Det är inte jihad. Eller om det är jihad så är det shaitans jihad. Det är inte jihad fisabilillah. Och vissa säger att nej, men vi har en god avsikt. Räcker det med en god avsikt? Ja. Vi pratade förra veckan om att för att en gärning ska accepteras så måste man uppfylla två villkor. Vilka är de? Kort. Uppriktighet, att det görs för Allahs skull och att man gör det i enlighet med profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Så det räcker inte med att man har en god avsikt, utan man måste också göra det i enlighet med profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Vi tänkte nämna lite aspekter på varför dessa gärningar är förbjudna. Och det är vår plikt att klargöra detta. Som Sheikh Fawzan sa, att om ni fick sms:et med Fawzan, han sa att klargöra dessa människors fel är jihad fi sabilillah. Det är jihad att strida mot khawarij. Om det är med svärdet eller om det är med tungan. Tuba liman qatalahum wa qatalu. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att belöning eller toba till de som strider mot khawarij eller blir dödade av khawarij. Det är bland de högsta gärningar som man kan göra. Att klargöra deras fel. Eller att strida mot dem om de attackerar muslimerna. Och profeten alaihi wasallam har sagt att den av er som ser någonting fel ska ändra det med sin hand. Kan han inte med sitt tal. Kan han inte så måste han hata det med sitt hjärta. Och det är det minsta vi kan göra. Att försöka att berätta för folk att det här är fel och det tillskrivs inte islam, det hör inte hemma i islam. Det här är vissa vilseledda individers illdåd som inte kan tillskrivas islam. Det har ingenting med islam att göra, det som de här människorna gör. Och det hör inte hemma i jihad. Och det är då vår plikt att varna er för dem. Och det är någonting som är bra, att varna för folket av invasioner. Det är bra. Och muslimer måste ta ställning i frågor. Det var någon på radio som skulle kommentera. Han sa, jag kan inte säga att han har gjort fel. Jag kan inte fördöma en muslim i det han gör. Och det här är ju helt falskt. Klart du kan fördöma en muslim i det han gör. Om en muslim dricker alkohol, kan du inte fördöma honom? Jo, det är haram. Det här är ännu mer haram som vissa gör, att de springer muslimer i luften. Klart du kan fördöma det. Eller ta självmord. Klart du ska fördöma det. Om du inte fördömer det, så är du ute och cyklar. Och profeten har ju samma, han sa att den som inte hatar det med sitt hjärta, eller att hata det med sitt hjärta, är den svagaste delen av iman. Är det den som inte hatar synder, han har ingen iman. Du måste hata synder. Det är det minsta du kan göra. Du kan inte vara likgiltig. Så du måste ta ställning i saker och ting. Och vi nämnde lite aspekter, och det här har vi tagit från våra ulemas föreläsningar. Och alla säger samma sak i denna fråga. Det första är att denna gärning är fasad. Det är fördärv på jorden. Att spränga bomber bland muslimer och bland civila. Det är fördärv på jorden. Allah ta'ala säger وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Att sprida inte fördärv på jorden efter det att den har blivit i ett gott tillstånd. Det är förbjudet att sprida fördärv på jorden. ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Detta är bättre för er om ni är troende. Genom en troende sprider inte fördärv på jorden. Det är inte från hans egenskaper. Utan Allah har nämnt det från hycklarnas egenskaper och judarnas egenskaper. Att sprida fasad på jorden. Det är inte från de troendes egenskaper. Islam har till och med förbjudit att hugga ner träd i onödan under jihad. Att döda djur i onödan och så vidare. Och som Ibn Qayyim säger, att en kvinna gick till elden på grund av en katt. Ni vet hadithen som hon låste in. Hon lät den inte jaga, hon gav den ingen mat. Hon går till elden. Vad ska vi då säga om någon som dödar en muslim? Ja? Vilken är mer värd, en katt eller en muslim? En muslim. Eller hur? Allah måste. Allah säger också gällande trollkarlarna på Firauns tid. Inna Allah la yusliha amal al-mufsidin. Allah kommer inte att tillrättavisa gärningarna av al-mufsidin, de som gör fördär på jorden. Det de gör kommer aldrig att bli korrekt. Det är fel. Så, och det här märker man också, som Ibn Taymiyyah säger och andra lärda säger, att khawarij, de gör ju fasad på jorden. De har aldrig fått en stat. De har aldrig uppnått sitt mål. De har gjort uppror och uppror. De har aldrig kommit till makten. De har aldrig haft en stat i islams historia. Alhamdulillah. Och Ibn Hazm säger att Allah ger inte seger till denna religion med en innovatör. Allah kommer inte ge seger till islam med en innovatör. Utan det är bara med de som följer den korrekta islam. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah säger också att han tycker inte om fördärv. Allah tycker inte om fasad. Han tycker inte om al-mufsidin, de som gör fördärv på jorden. Sen kommer vi till nästa punkt, och det är att döda oskyldiga människor. Eller generellt, islam förbjuder att man dödar människor utan rätt. Utan rätt syfte. Allah ta'ala nämner i surat al-Kahf berättelsen om Musa och Khidr. Då Khidr alayhi salam dödade den här pojken. Vad var Musas reaktion? Han sa: "Aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra." Har du dödat en oskyldig själ utan rätt? Eller som inte har dödat någon annan. لَقَدْ جِئْتَ شَيْءًا نُكْرًا. Du har gjort någonting väldigt orätt. Någonting väldigt fel. Nukran, yani nakara. Du har gjort någonting väldigt fel. Någonting väldigt ont. Du har dödat en oskyldig människa som inte har tagit någons liv. Så det var känt att det var inte tillåtet att döda oskyldiga människor. Och ni vet ju också berättelsen om Musa alayhi salam. När han dödade en man från kopterna i Egypten. I Egypten fanns det Ben Israel och det fanns kopter som tillhörde Firaun. Ben Israel var muslimerna på den tiden. Kopterna var kuffar. Sätt dem att komma in. Det finns plats. Kom in. Kopterna var kuffar. Och det fanns en kopt som en dag förtryckte en muslim. Och bråkade med en muslim på gatan. Så muslimen sökte hjälp av Musa alaihi salam. Och han var från de Musas folk. Så Musa gick fram och skulle hjälpa sin broder. Och slog till den här mannen från kopterna, den här kafen. Och mannen dog av slaget. För det sägs ju att profeterna har ju fått styrka. Mer än vanliga människor. Så mannen dog av det här slaget. Oavsiktligt så dödade han en kafir. Han var muslim och dödade en kafir. Okej? Okay? Är det jihad? Ja? Nej, vad sa Musa alaihi salam? Han sa: "Hada min amali shaytan. Innahu aduwwun mudillun mubin." Det här är från Satans verk. Han är sannerligen en fiende till människan. Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Han sa: "Herre, jag har gjort orätt mot mig själv. Faghfir li." Så förlåt mig. Och Allah förlät honom. Men kolla här, de här tre sakerna. Han sa att döda den här oskyldiga människan är från Satans verk. Nummer två: jag har gjort orätt mot mig själv. Vulm. Nummer tre: han bad om förlåtelse. Och man ber endast om förlåtelse för synder. Eller hur? Så det var väl känt att det inte är tillåtet att döda kuffar. Och Allah Ta'ala säger också: "Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'an." Att den som dödar en människa som inte har dödat någon, eller som fördärvar på jorden, hans synd är som att han har dödat hela mänskligheten. Surat al-Ma'idah. Att döda en oskyldig människa är som att du har dödat hela mänskligheten. Så det är väldigt allvarligt att döda oskyldiga människor. Och sen bara säga jihad, jihad. Nej. Ännu värre om man dödar en muslim. Och vi kommer tillbaka sen till icke-muslimer. Att döda en muslim. Och det här sker i dessa självmordsattentat. Och det är bara att kolla på nyheterna. Alltså det här är ingenting som vi behöver ge exempel på. Eller hur? Man springer bomber i Afghanistan, i Pakistan, i Irak, i Somalia. Och man dödar civila. Barn, kvinnor, oskyldiga människor. Taib. Vad säger islam om att döda en muslim? Allah Ta'ala säger: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا." För den som avsiktligt dödar en troende är straffet helvetet. Där ska han förbli för evigt. Det är första straffet. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ. Och han ska drabbas av Allahs vrede. وَلَعَنَهُ. Och Allah kommer att förbanna honom. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Och han har förberett för honom ett hårt straff. As-Sa'di säger i hans tafsir att det här är någonting som borde få folks hjärtan att skaka till. Aldrig har Allah nämnt ett sånt hårt straff för en synd. Straff på straff på straff på straff. Man tycker att det kunde räcka med att han säger att han får helvetet. Men helvetet i all evighet. Allahs vrede, a'udhu billah. Allahs förbannelse, vilket betyder att man blir utestängd från Allahs barmhärtighet. Och utöver det, ett hårt straff har Allah förberett för den här personen. Den som dödar en troende avsiktligt. Och utan tvekan, den som spränger en bomb bland muslimer har dödat dem avsiktligt. Så det är en väldigt, väldigt allvarlig synd att döda en muslim. Och det finns ingen ursäkt. En god avsikt räcker inte. Det är inte tillåtet. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger också: "La zawalu dunya ahwanu 'inda Allahi min qatli rajulin muslim." Att hela dunya ska förstöras är mer betydelselöst hos Allah än att man ska döda en muslim. Inne vad är värst? Att döda en oskyldig muslim eller att hela dunya ska försvinna? En muslims liv är mer kärt hos Allah än hela jorden och allt som finns på jorden. Så det är väldigt, väldigt allvarligt. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa också: att de alla på jorden och alla på himlen skulle förenas och samlas för att döda en muslim, så skulle Allah slänga dem allihopa i helvetet. Genom alla på jorden, 6 miljarder, och jinner och änglar, och alla skulle samlas för att döda en troende, då skulle Allah kasta allihopa i helvetet utan att bry sig. Som straff. Så det är väldigt, väldigt allvarligt att döda en muslim. Och profeten alaihissalam, han sa också att la yazalul mu'min min dinihi fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Att muslimen kan känna sig trygg i sin religion, säker i sin religion, så länge han inte spiller förbjudet blod. Ja, du som muslim kan känna dig säker så länge du inte spiller förbjudet blod. Då kan du inte längre känna dig säker i din religion. Och profeten alaihissalam sa ju på hans avskedstal i Hajj: Alla inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Kayomikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada. Är inte era blod, heder och pengar lika heliga som denna dag, denna månad och denna stad? Yani den Yom al-Hajj al-Akbar, Eid, månaden av Dhul-Hijja och staden av Mekka. Så det är haram. Det är inte tillåtet att döda en muslim. Och det är så allvarligt. Om ni läser Kitab al-Kabair, de stora synderna, den kommer efter kyrk. Efter kyrk. Den värsta synden efter den kommer att döda en oskyldig muslim. Och därför så sa Ibn Abbas att personen som dödar en muslim har ingen tauba. Han har ingen tauba. Han kan inte ångra sig. Så allvarligt. Kan ni tänka er? Han har ingen tauba. Den som dödar en muslim. Allah al-Musta'an. Vissa säger att nej, det är tillåtet om man har rätt avsikt. För att det finns krig och sahaba, krigade mot kuffar. Och kuffar hade tagit muslimska fångar. Och använde dessa fångar som skuld. Taib, det heter tatarros på arabiska. Och ändå så finner vi att sahaba krigade mot kuffar och sköt mot kuffar och kanske råkade döda någon muslim. Okej? Okay? Och det är sant. Det här har de lärda talat om. Det heter tatarros. Men de lärda säger att det här är två helt olika saker. Du tar en bomb och går och spränger dig i ett muslims land. Det här är helt frivilligt. Du har gjort det självmant. Men det här är en strid där kuffar har tagit muslimska fångar. De attackerar er och har tagit muslimerna som skuld. Du har inget val. De kommer ändå dödas av kuffar. Och när du skjuter så avser du att döda kuffar. Och om någon muslim dör så är det ett undantag. Förstår ni? Det är inte alls samma sak. Det är inte alls samma sak. Och om det skulle vara så att muslimer möter kuffar i krig och kuffar sätter muslimerna längst fram och sen attackerar muslimerna, då är det samma sak. Men det här är inte samma sak. Där har ni inget val, det är darura, det är ett undantag. Men att du går själv mant och börjar skjuta eller spränga eller en massa muslimer, det här hör inte alls hem i samma kategori. Så man ska akta sig för såna här slags sätt att bevisa saker och ting. Förstår ni? Till och med kuffar. Det finns olika sorters kuffar. Det finns de som är, lever under muslimsk skydd. Det finns de som man har avtal med. Det finns de som betalar jizya och så vidare. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: den som dödar en mu'ahad, en person som lever under muslimernas skydd, han har ett avtal med muslimerna, den som dödar honom kommer inte att få känna doften av paradiset. Och dess doft kan kännas på 40 års avstånd. Bukhari och muslim. Den som dödar en mu'ahad, en person som har ett avtal med muslimerna, han är kafir, kommer inte få känna doften av paradiset. Är det ett litet eller ett hårt straff? Vad betyder det att du på domedagen inte kommer få känna doften av paradiset? Det betyder inte att du kommer få en klädnypa på näsan. Det betyder att du kommer komma väldigt, väldigt långt bort från paradiset. Eller du kommer inte gå in i paradiset. Så det är väldigt allvarligt. Och det här är inte tillåtet i islam. Ash-Shawkani, han säger att al-mu'ahad, en den personen som har en pakt med muslimerna, är en person, en man från Ahlul Harb. Han kommer från ett land som muslimerna har krig med. Ahlul Harb. Och han kommer in i muslimernas länder bil aman. Han har fått ett avtal Att han ska skyddas. Att ingen ska göra någonting mot honom. Så det är haram att döda honom. Bila khilafa na'lamuhu bayna ahli al-islam. Och det är haram att döda honom. Det finns inga olika åsikter. Vad vi känner till bland muslimerna i denna åsikt. I denna fråga. Det är haram att döda denna person. Och det finns ingen annan åsikt i islam. Men ändå dessa människor döda dessa människor som är muahadin i muslimska länder. De har kommit in i landet med en garanti att ni ska få vårt beskydd. Okej? Okay? Och då säger de nej, vi ska döda dem. Som Bin Laden sa, att det är halal att döda varje amerikan och jude, vart han än finns. Vart han än finns, här på gatan, bara gå fram och döda han. Hugg huvudet av han. Och det var bland hans första konstiga fetva som kom ut. Det är fel. Du kan ge en jude, amen. Du kan göra ett fredsavtal med honom. Profeten sa som gjorde fredsavtal med folket i Quraysh, Mekka. Han gjorde fredsavtal med judarna. Eller hur? Och de säger också att det här var till och med känt från akhlaq al-jahiliya. Till och med innan islam. En person kunde ha dödat din pappa. Om han kommer in i staden med det här, den här pakten, det här avtalet, så gjorde de ingenting mot honom. De lät honom vara. Och det ansågs vara strängt förbjudet att ge sig på de här personerna som har ett avtal med muslimerna. Så det är strängt förbjudet att döda dessa människor. Och vi ska nämna en viktig sak här också, som Ibn Taymiyyah nämner. Att de kuffar som är halal att döda, det är de som är under strid. När man möter en armé på slagfältet. Förstår ni? Och han använder beviset och Allah Ta'ala säger: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. Att strid i Allahs väg, de som strider mot er, och gå inte över gränsen. Surat al-Baqarah. Yani strid fi sabilillah mot de som strider mot er. Han säger, här är förklaringen: فَمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقِتَالِ لَمْ يُؤْذَنْ فِي قِتَالِهِ. Så den som inte strider mot muslimerna har vi inte tillåtits att strida emot. Eller har vi inte tillåtits att döda. Den som inte strider mot muslimerna har vi inte tillåtits att döda. Och det här finns i en bok som heter As-Sarim al-Maslul ala Shatim al-Rasul, volym 206. Och han säger också Ibn Taymiyyah, och vi har sagt förut, varför säger vi Ibn Taymiyyah för så mycket i de här frågorna?
Han
nej.
Och de använder också.
Precis. Ja, det är sant. Han gjorde jihad. Men de som säger att det är tillåtet med dessa gärningar, de säger att vi använder Ibn Taymiyyah. Han är bara en sheikh. Förstår ni? Och han ledde för 700 år sedan, rahimahullah. Han var en stor krigare. Men här finner vi att han inte alls håller med dessa människor. Han säger totala motsatsen. Han säger: Al-kafir al-asli la yuqtal minhum illa man kana min ahli al-qital inda jumhur al-ulama kama dallat alayhi sunnah. Han säger att al-kafir al-asli, den som är otrogen, alltså den som inte är muslim, man dödar inte dem förutom de som strider mot muslimerna. Han är från folket som krigar mot muslimerna. Det här är åsikten av majoriteten av de lärda, så som det har bevisats i sunnan. Alltså, och beviset för detta finns i sunnan, säger han. Så det är inte bara tillåtet att döda någon för att han är kafir, utan det är för att han strider mot muslimerna. Han står i vägen för muslimerna. Och när finner ni att sahaba attackerade oskyldiga människor och bara dödade dem? Utan jihad är på slagfältet. Och wallahi, vi är inte emot jihad. Vi stöder inte Amerika, vi stöder inte Israel, vi stöder inte någon kafir mot muslimer. Men vill man kriga, så är det på slagfältet. En riktig jihad. Ulema har sagt fatwa, det här är jihad. Varsågod, och ta din kulspruta och gå till slagfältet som en man. Eller hur? Gå inte och döda oskyldiga människor. Och de säger Sverige mot Afghanistan. Hälften av svenskarna är emot det här kriget, eller hur? Varför ska vi döda dem för? I alla fall, de krigar inte. Jihad är på slagfältet. Förstår ni? Man har en emir. Det är riktigt organiserat. Islam handlar inte om att kriga oskyldiga människor. Barn och kvinnor dödas också i dessa attacker. Och profeten sallallahu alaihi wasallam under ett slag hittade en dödad kvinna. Så han sa, sahaba, så han förbjöd att man dödar kvinnor och barn. Och det här finns i Bukhari och i Muslim. Profeten förbjöd att man dödar kvinnor och barn. Det är förbjudet, det är inte tillåtet i islam att döda kvinnor och barn. Men hos de här människorna det är tillåtet. Till och med de har en sheikh som heter Abu Qatada som bor i England. Och säger att allt och alla är kuffar och det är jihad. Och han har mycket konstiga fatwa. Han säger Mecca är Darul Harb, Darul Kufr. Det är inte muslims land och så vidare. Han är väldigt extrem. Inte bara att han säger kungen är kuffar, han säger militären och soldaterna, alla polisen, alla är kuffar, de bara krigar. Och det är han som har gett fatwa att det var tillåtet att kriga i Algeriet mot de här muslimerna. Om man attackerade soldater och polisens hem och dödade, alltså riktigt dödade kvinnor och barn på brutala sätt som jag inte ens vill nämna. Och de säger jihad. Han har en fatwa att det är tillåtet att döda kvinnor och barn. Inte vilka som helst, muslimer, kvinnor och barn. Och så vidare. Så audubillah. Wallah, ibland, bidda har ingen gräns. Det kan leda människan så långt bort i mörker. Audubillah. En annan sak som sker under självmord är att personen begår självmord under dessa attacker. Och det är inte tillåtet att ta sitt eget liv i islam. Allah Ta'ala säger i surat al-Baqarah وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ta inte era liv, döda inte er själva. Allah är sannoliken barmhärtig mot er. Klart och tydligt. Koran. Ta inte era liv, döda inte er själva. Islam förbjuder självmord. Thabit ibn al-Dahhak radiyallahu anhu berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa لعن المؤمن قتله. Att förbanna en muslim är som att döda honom. وقذف المؤمن كفر. Att den som smutskastar en muslim, att han har begått otukt, قتله. Och att den personen som säger att en muslim är kafir har gjort samma synd som att han har dödat honom. Och den som dödar sig själv med någonting kommer att döda sig själv med denna sak på domedagen. Och det är den delen av hadithen som vi är intresserade av. Bukhari och Muslim. Den som dödar sig själv med någonting eller på ett sätt kommer att göra detta eller straffa sig själv med detta på domedagen. Och det har sagts att personer som tar självmord genom att hoppa från ett berg kommer hoppa från ett berg i helvetet i all evighet. Den som hugger sig själv med någonting vasst kommer att göra det i helvetet. Den som dricker gift och dödar sig själv kommer att göra det i helvetet. Jundub ibn Abdullah berättar också från profeten sallallahu alaihi wasallam att han sa det fanns en man från de som levde före er. Han blev skadad och han led väldigt mycket, så han tog en kniv. Han gav upp hoppet, tog en kniv och skar sig i handen tills det att han förblödde till döds. Och då så sa Allah Ta'ala badarani abdi bi nafsihi haramtu alayhi al-janna. Min slav hade bråttom. Jag förbjuder paradiset för honom. Min slav hade bråttom. Han tog sitt liv innan det att jag gjorde det. Eller typ att tiden var inne. Det är alla som tar liv. Men innan det att tiden var inne. Jag har gjort paradiset haram för honom. Jag har gjort paradiset haram för honom. Och den finns också i Bukhari och i Muslim. Dessa attentat ger också islam en dålig bild. De smutskastar muslimernas rykte. Och det här vet ni ju alla. Och det hindrar folk från att bli muslimer. Och det här är också en stor katastrof. Att man är ett hinder i vägen för att folk ska bli muslimer. Och en fejda som Sheikh Mohammed bin Hadi sa. Han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam lät bli att döda hycklarna. Okej? För att folk inte skulle kritisera islam. Han sa, araberna ska inte höra att Mohammed dödar hans sahaba, hans vänner. Munafiqun är de värsta av människor. De värsta typen av kuffar. Som förstör, de vill förstöra islam inifrån. De spelar muslimer fast de inte är muslimer. Hycklare, munafiqin. Okej? Egentligen så borde de avrättas. Men profeten al-Islam lät bli att avrätta dem. Varför? För att de utåt ser de ut som att de är muslimer. Och om man dödar dem, vad kommer folk att säga? Mohammed dödar sina sahaba. Taib. Så exakt idag. Vad säger muslimerna? Muslimerna dödar sina bröder. Eller hur? Han menar att det här skrämmer iväg folk från islam. Om folk hör att Muhammed dödar sina sahaba, varför ska jag då bli från hans sahaba? Eller hur? Och samma sak idag. Jag är inte säker som icke-muslim, jag är inte säker som muslim. Det är så de kommer tänka. Det spelar ingen roll om jag är muslim eller inte. Mitt blod är ändå inte heligt. Muslimerna dödar varandra till höger och vänster. Så det förstör tyvärr ryktet för islam. Och jag vet, ni vet, ni bor ju i Sverige. Har ni aldrig fått den kommentaren att islam är en terrorreligion? Islam går ut på att döda, hugga av huvuden och stena och piska. Nej, det finns saker som är från islam, ja. Men till exempel det här med terrorism och sånt. Det är det första de säger nu. Döda oskyldiga, terror och så vidare. Eller hur? Har ni inte mött den bilden av islam? Tyvärr, så det kan hindra folk från att bli muslimer. Det är en skrämselpropaganda. Och det här vet ju alla, efter 11 september så har folk tagit ett steg bak, många människor. Innan 11 september, wallah, islam spred sig som eld i USA, i Europa. Men efteråt så kom bromsen i. Det går väldigt sakta. Tyvärr, man måste förklara att detta inte är från islam och så vidare. Allah måste. Och det ger också kuffaren ursäkt till att förtrycka muslimer. Att attackera muslimer. De kommer alltid göra det. Kriga mot islam och muslimer. Men vi ger dem en ursäkt då vi är i ett svagt tillstånd. Vi är i ett svagt tillstånd. Vi borde jobba med att bli starkare. Då ska vi inte ge kuffaren ursäkt att attackera oss. Och kolla efter 11 september. De attackerade Irak och Afghanistan. Och fram till idag är det fitna. Och de säger att flera hundratusen muslimer har dött, civila. Så vad är nyttan i allt detta? Och en av de sakerna som har lett till det här. En person börjar inte be och sen går och springer sig själv dagen efter. Det finns ju någonting före dessa steg, eller hur? De säger hjärntvätt. Ja. Och de lärde brukar säga väldigt fint i rimmar. De säger väldigt lätt. De säger tenfir, takfir, tafjir. Tenfir, takfir, tafjir. Tanfir betyder att man avskräcker. Man börjar med skrämselpropaganda med dessa ungdomar. Och man börjar med att få dem att hata muslimska makthavare. Alla kungar är orättvisa. De förtrycker folket. De tar våra pengar. De gör sig och så. Ni kan komma in. Det finns platsen. Det är så man börjar. Man börjar med den här skrämselpropagandan. De fängslar folk som är bra. De torterar folk som är bra. De tar våra pengar. Kolla på YouTube. Han skakar hand med George Bush. Han dricker alkohol. Han festar. Han dricker öl. Jag vet inte vad de hittar på för någonting. För att börja bygga upp ett hat inne i personens hjärta. Och samma sak mot de lärda. Att han börjar bygga upp ett hat mot de lärda. Du kan inte lita på Bin Baz. Du kan inte lita på Uthaymin al-Albani. De jobbade åt kungen. De sa inte sanningen. De blev tvingade att skriva på vissa fatawas. De kommer med såna här saker som gör att du tappar tillförliten till ulema. Och wallahi, jag vill inte säga det egentligen, men när jag blev muslim så gick jag med den här gruppen. Takfirion. De som tycker att det här är okej. De mest extrema människorna i Sverige. Och det var exakt det de gjorde. De började med det här. Bygga upp ett hat. Inte bara mot makthavare, mot ulema. Tills du inte litar på ulema, Bin Baz, du kan inte lita på honom. Uthaymin, Albani, Hani Murji och så vidare. Du kan inte lita på de lärda. Eller de förstår sig inte på jihad. Jihad tar vi från Bin Laden, vi tar det från vissa ulema. Vi tar inte från dessa människor. Och det här är falskt. Som Albani sa, ja, Bin Baz kanske inte kan bära vapen. Men vi förstår oss på jihad. Att säga att vi inte förstår oss på jihad och kan ge fatwa i jihad är falskt, eller hur? Så i alla fall, de börjar med detta. Att bygga upp ett hat. Och vad kommer efter hatet? Tenfir, takfir. Då kommer du till nivå två. De är kuffar, de är inte muslimer. Kafir, halal och döda. Okej? Och de har en grej, det heter så här kedjereaktion. Att de säger, den som inte gör takfir på en kafir, han blir kafir. De säger till exempel, kungen Saudiarabien, vi tycker han är kafir. Okej? Och det finns en princip i islam som säger att den som inte gör takfir på en kafir, han blir också kafir. Okej? Så det betyder att alla de i Saudiarabien, militären, polisen, de säger han jobbar åt en kafir, då är de också kuffar. De gör inte takfir på honom, de är också kuffar. Det är också halal att döda. Och det var det de började med. För några år sedan, de sprängde bomber i Riyadh, dödade muslimer. Till och med wallahi, de sprängde bomber i Mekka och Medina. För några år sedan, dessa khawarij, i Mekka och Medina. Mekka, det är haram att bryta en gren. Döda en katt. Ja, de spränger bomber i Mekka. De säger jihad fisa bilden. Så de har gått för långt, wallahi. De har gått för långt. Och det här med att man måste säga att en kafir är kafir, det är sant, wallahi, det är sant. Till exempel, men det gäller där det är klart och tydligt. Till exempel påven. Är det någon som tvivlar på att han är kafir? Är det någon som säger att han är muslim? Till exempel. Han är kafir, eller han är kristen. Okej? Okay? Den som säger nej, han är våran broder, han är muslim. Ja? Då säger vi nej. Du tror inte på Koranen och Sunna. Där alla säger att kristna och judar är kuffar. Förstår du? Det finns muslimer och kuffar. Man klargör i alla fall. Om personen inte accepterar, han är en kafir. Okej? Okay? Det är det som menas. Inte att du har kommit fram till din lilla slutsats att den här kungen är kafir för att han skakar hand med George Bush eller jag vet inte vad. Det är inte så det funkar. Att säga att någon är kafir är väldigt svårt i islam. Det går tillbaka till de lärda, det är som en fatwa. Personer kan ibland ha ursäkter. Eller hur? Ibland personer kan ha ursäkter, de kan vara okunniga. De kan vara tvingade till att göra vissa saker. Så man måste gå tillbaka till sanningen, till Koranen och Sunna, och gå tillbaka till de lärda och lita på de lärda. Tenfir, takfir, tafjir. När du hatar allt och alla, gör takfir på allt och alla, khalas, då är det bara springa dig själv i luften. Då kommer till de här tre nivåerna. Det börjar inte med att du älskar allt och alla och vill gott för folk och sen går och springer dig själv, utan då bygger upp ett hat. Och att man inte har ett förtroende för de lärda. Tyvärr, så de har de här tre sätten att lura folk på. Så man ska akta sig för sånt här. Sitta och prata dåligt om makthavare, om ulema och sånt. Det är ingenting som gynnar muslimerna. Nej, det finns makthavare som inte är bra. Det finns det. Det finns makthavare som inte är bra. Vi stöder inte det de gör. Tajib. Men att börja döda och så vidare, det är inte tillåtet. Förstår ni? Det är två olika saker. Vi gör ett uppror så länge de inte är kuffar. Och även om de är kuffar så måste man ha kapaciteten för att göra uppror. Att 20-30 stycken går och spränger bomber leder inte till någonting gott. Ibland har man tålamod tills det att det kommer en bättre. Och det här är ma'ruf. وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ ظَالِمِنَا بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah säger att på så sätt sätter vi förtryckande makthavare över ett förtryckande folk som straff för det de gör. Så dessa dåliga makthavare som vi har är ett straff från Allah för att vi själva är dåliga. Och som Hassan al-Basri sa, de kommer aldrig. Allah kommer inte ta bort dessa dåliga makthavare förrän vi blir bättre. Vi ska göra tauba, vi ska börja med oss själva. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändrar inte tillståndet hos ett folk tills det att de ändrar på sig själva. Så vi måste börja med oss själva. Om vi blir bra, blir makthavarna bra. Förstår ni? Och ett exempel som de lärda nämner är den händelsen som kallas för den första fitnan i islam. Hudayfa, han sa den första fitnan i islam. Det var att Uthman dödades, radiyallahu anhu. Uthman ibn Affan, Dhunurain, en av de bästa människorna som har gått på jorden. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att han är lovad paradiset. Uthman radiyallahu anhu spenderade så mycket pengar att han förberedde en hel armé, Jaysh al-Usra. Och profeten alaihi wasallam, han sa ma darra Uthman ma amila bad al-yom, att det spelar ingen roll vad Uthman gör efter idag. Alltså han är khalas garanterad paradiset. Han gifte sig med två av profetens döttrar, sallallahu alaihi wasallam. Två stycken. Därför kallas han för Dhunurain, mannen med två ljus, radiyallahu anhu. Denna man styrde över Medina. Han var den tredje khalifan i islam. Fitnan började och folk började baktala honom. Nere i Egypten, Irak. En hycklare som heter Abdullah bin Saba. började hetsa upp folk mot Uthman och säger han är orättvis. Han tar muslimernas pengar. Han ger positioner till släktingar. Han ger företräde till släktingar. Han är orättvis. Vi måste bege oss dit och ändra på det som är fel. Och det fortsatte att koka och koka tills det att de begav sig mot Medina. 600 stycken av dessa upprorsmakare. Man fick information att de var på väg. Ali radiallahu anhu begav sig ut och mötte dem utanför Medina och gav dem råd och förklarade dessa punkter är fel på grund av så och försvarade Uthman. Tills det att de fick vara i fred. Uthman sa förlåt dem, vi behöver inte straffa dem. Låt dem vara, låt dem gå tillbaka. Okej? De åkte tillbaka till Egypten. Man började skriva falska brev att Uthman ser döda dem. Döda dessa upprorsmakare. Man började sprida falska saker om Uthman igen. Och under Hajj, när de flesta av sahaba hade åkt till Hajj, så begav sig den här gruppen av människor ut mot Medina och lurade folk att de skulle på Hajj. Och kom till Medina. Och liksom gav sig på Uthman. Och han gick upp i moskén och försvarade sig själv. Och berättade att han är lovad paradiset. Han berättade allting och han försvarade sig själv mot de här anklagelserna som fanns. Då sa en man, tog honom och slet ner honom på marken. Han var mer än 80 år gammal. En av de här människorna. Tog in han i hans hus. Och de gav han någon slags husarrest. Han fick ingen mat och ingen dryck. 80 år gammal. Det gick flera dagar. Ali försökte hämta mat. Och de säger, Ali, han sa att Ali, ska vi inte döda dessa människor? Och han sa nej, låt dem vara. Vi vill inte spilla blod i Muhammeds umma. Låt dem vara. Tills det att Uthman radiallahu anhu inte hade mat och dricka och så vidare. Efter någon dag så såg han profeten alaihi salam i drömmen. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Ja Uthman, idag kommer du göra iftar. Du kommer bryta fastan hos oss." Så Uthman radiallahu anhu fastade den dagen och satte på sig byxor, sirwal. Och det var inte från hans vana att ha byxor på sig. Före islam och inte i islam. Men, vet ni varför han satte på sig byxor? Han tänkte att om jag dödas är jag rädd att min aura ska visa sig. Radiallahu anhu. Han var så blyg att till och med änglarna skämdes för honom. Till och med änglarna var blyga för Uthman radiallahu anhu. Och profeten sa, ska jag inte vara blyg för en person som änglarna är blyga för? Så han satte på sig byxor, fastade och började läsa Koranen. Och de här människorna kom in till honom och dödade honom. Och de sa den första droppen av blod som ramlade föll ner på Allah Ta'alas uttalande Allah, att Allah kommer att ta hand om dessa människor. Och de säger fram till idag finns den här mushafen kvar och droppen av blod finns kvar på det här stället. Att Allah kommer att ta hand om dessa människor. Allah är tillräcklig. De dödade honom och de sa efteråt en man satte sig på hans bröst och hugg han 9 gånger. Och han sa det här: de 3 första är för Allahs skull och de 6 sista är för mitt hat jag har för dig. Och de sa det jihad och som kallar honom för kafir. Vi har dödat den stora kafir och så vidare. Så det här är vad det kan leda till. Man börjar prata, man gör takfir, khalas, det är halal att döda honom. Och från den dagen har fitnan pågått i denna umma, muslimer sinsemellan. Att man har dödat muslimer, makthavare. Det var samma folk som senare sa att Ali var kafir. Ali radiallahu anhu. De sa Ali styr inte med Allahs lag. In il hukmu illa lillah. Och man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun. Det som inte styr med Allahs lag, han är en kafir. De hade fel tolkat dessa verser. Och sa att Ali är en kafir. Och Abdurrahman bin Muljim dödade Ali radiallahu anhu. Som han trodde för att närma sig Allah. Ali som också är lovad paradiset. Dessa människor bryr sig inte. Utan det handlar om att bara döda blodtörstiga människor. Och de är inte nöjda med någon makthavare. Wallahi, de är inte ens nöjda med profeten sallallahu alaihi wasallam. Och den första mannen från Khawarij, Dhul Khawaisira, ställde sig upp och sa: ja Muhammed, var rättvis. Du är inte rättvis när du delar ut detta krigsbyte. Yani, de är inte nöjda med någon. Det spelar ingen roll. De är inte nöjda med profeten sallallahu alaihi wasallam. De är inte nöjda med Uthman. De är inte nöjda med Ali. Så de kommer inte vara nöjda med folk idag heller. Så man ska akta sig för dessa människor. Och wallahi, de gör ingenting gott för islam och för muslimer. Och jag vill nämna två punkter till. Det första är att de som lyssnar på radio och läser i tidningarna finner att man säger att den här personen som sprängde sig och dessa människor och bin Laden och sånt, de är en salafistisk rörelse. De är wahhabiter. Ja, wahhabi salafist. Wallahi, det är fel. För det första finns det ingenting som heter wahhabi. Wahhabi, de säger det är de som följer Muhammad ibn Abdul Wahhab, som var med och gjorde en reform i Saudiarabien för 250 år sedan och kallade folket tillbaka till islam. Han var en god person som kallade till gott. Tayyib. Och det finns ingenting dåligt med honom. Och det finns inte heller någon grupp som säger att vi är wahhabiter, utan det var engelsmännen som hittade på den här termen. Tayyib. Andra termen, de säger att den här mannen är salafi. Han har kopplingar till salafitiska rörelser. Och det här är också fel. Salafi betyder att man följer salafiyun. Salafiyun är sahaba och tabi'in och tabi'in. De tre första generationerna efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, under hans liv och efter honom. Det är de som är salafis. Och att man är salafi betyder att man följer dessa tre generationer i deras tro, i det de sa och i det de gör. Man följer dem. Då är man salafi. Man är från ahli sunnah wal jama'. Och wallahi, dessa människor är inte från salafiyun. De är från en grupp som heter khawarij, takfiriyun. De är inte salafiyun och ska inte tillskrivas den här gruppen. Så man ska akta sig. Och vissa säger att det finns två salafi. Det finns de som är fredsamma, det är typ vi. Och så finns det de som är våldsamma. Och det är de. Nej, de är inte salafiyun. Och de säger också att det är motsägelsefullt. Att de kommer från Saudiarabien. De får stöd från saudiska regeringen och så. Tayyib, var det inte de som sprängde bomber i Saudiarabien? Bin Laden brukade skicka tillbaka folk från Afghanistan och säga: vi behöver er inte i Afghanistan, ni behövs i Saudiarabien. Där ska vi göra jihad. Han är emot Saudiarabien. Han vill störta Saudiarabien. Förstår ni? De hör inte ihop. Saudiarabien är emot terrorism. De är emot bin Laden. De tog hans pass. Han är inte välkommen där. Förstår ni? Så att tillskriva dessa grupper till salafia är fel. Vi är fria från dem. Vi har ingenting med dem att göra. Men det brukar alltid vara så att folk blandar ihop vad som är rätt och fel utan att kunna skilja på saker och ting. Så tänk på detta. Och den sista saken vi säger, och det är lösningen, och det är kunskap. Kunskap är lösningen. Kunskap är ett ljus. Kunskapen är en frälsning. Den som har kunskap och förståelse i religionen kommer inte att gå vilse. Det som Allah vill gott ger han förståelse i religionen, som profeten sa sallallahu alaihi wasallam. Men jag kan garantera att dessa människor har ingen kunskap. Wallah, om ni sätter er och börjar läsa böcker om jihad, fiqh böcker om jihad som är skrivna av de gamla, ni kommer finna att det är mycket, mycket avancerat och komplicerat. Det finns mycket regler. Jag tror inte någon av dem har läst dessa böcker och är insatta i situationen. Kunskap. Vända sig till de lärda. Fas'alu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun. Vänd er till de lärda om ni inte vet. Fråga de lärda. Det är viktigt att förlita sig på de lärda och fråga de lärda om råd. Att få en fatwa. Om de lärda säger namn, det är jihad i det här landet, varsågod och åk. Och ni vet, det finns andra villkor. Man måste ha tillåtelse från föräldrarna också. Som profeten har sagt, sallallahu alaihi wasallam. Att den som inte har tillåtelse från föräldrarna åker tillbaka till sin mamma och pappa. Okej? Det finns många villkor som man måste uppfylla för att kunna bli en mujahid. Och wallahi, att göra jihad är bland de bästa av saker som finns. Riktig jihad. Och det är något som varje muslim borde önska. Profeten sa, och han sa att den som inte krigar och inte heller har avsikt för att kriga kommer dö med en del av hyckleri i sitt hjärta. Det borde vara varje muslims önskan att dö som martyr. Eller hur? Riktig jihad. Som sahaba gjorde. Mot kuffar på slagfältet. Försvara islam, försvara muslimer. Och så vidare. Det stödjer vi. Men blanda inte ihop saker och ting bara för att det kallas för någonting som det inte är. Eller hur? Så det här är viktigt att man skiljer på vad som är rätt och vad som är fel. Och att man lär sig. Och många av de här människorna är okunniga. De är unga och de är okunniga. Och de har blivit lurade. Som jag sa om mig själv. Wallah, jag var lurad av dessa människor. Jag var förvirrad. Jag kunde inte arabiska. Jag gick till dem, de sa en sak. Jag gick till någon annan, de sa en annan sak. De säger Ibn Kathir säger och de säger Ibn Kathir säger. Man blir förvirrad, man vet inte. Men alhamdulillah, efter att man åkte till Saudiarabien, man satt med de lärda, man kunde läsa böckerna, så förstod man vad som var rätt och vad som var fel. Så gå till de lärda, vänd dig till de lärda. Och det finns en berättelse om Khawarij när de krigade mot Ali radiallahu anhu. Innan striden så skickade Ali ibn Abbas, en av de kunnigaste sahaba, till Khawarij för att debattera med dem och försöka få dem tillbaka till sanningen. De var 4000 tror jag, 5000 någonting. Wallahi, de sa 2000 gjorde toba. De ångrade sig och kom tillbaka till sanningen. De lämnade den här sekten. 2000 var uppriktiga när de fick kunskap. De hade blivit förda bakom ljuset. De hade blivit lurade av Khawarij. Men när de fick sanningen så kom de tillbaka. Så vi sitter inte och förbannar dessa ungdomar. Utan vi hoppas att Allah ska vägleda dem. Och det är också vårt, om vi kan, att vi ger dem råd. Eller tar dem till någon lärd. Eller visar dem de lärdas uttalande. Eller hur? Många har inte kunskap. De är lurade. De tror att det de gör är jihad. Förstår ni? Men det här är inte jihad som är så. Utan jihad är på slagfältet och det har sina villkor. Så kunskap är viktigt. Att alltid gå tillbaka till någon lärda och lita på de lärda. Och fråga de lärda i såna här stora frågor. Och det här var kortfattat. Man körde en timme och 10 minuter. Men det finns mycket mer för de som vill forska i frågan på internet. På Darul Hadith. Det finns mycket om jihad. Det finns många fatwa. Och fatwa.se och så vidare. Det finns föreläsningar på islam.nu om jihad. Och det är bara en liten nål i höstacken. Men vi försöker att göra det lilla vi kan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.